Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag spelar vi in bonusavsnitt på lokal.
Yeah.
Och vi har med oss en vän, fast han sitter och chillar och läser. Men om det skulle vara, om vi går för långt, så kan man säga att han i egenskap av tjänsteman kan förhindra vårat samtal så att ingen får höra fel saker.
Släcka ner, helt enkelt.
Precis.
Blir.
Vi roleplayer helt enkelt att vi har en polytrusk, heter det, polytruck vid bordet.
Liksom. En kommissarie.
En kommissarie, ja. Ja, men det känns bra. Det känns lovande.
Det är nya trevliga Sverige.
Nej, men det är väl ganska, när man börjar... Jag tror att det finns en ganska utbredd sån fetisch också i, vad ska man kalla, i det mer liberala samhället. Att när det blir plötsligt lite kontroll och regler så är det många som går igång på det.
Ja,
då är det sådär. Nu, speciellt om det är så här, om någon får problem med Skatteverket sådär, så kan folk säga sådär, ja, det förtjänar den slarven sådär liksom.
Rätt ska vara rätt.
Ja, med lite kåthet i rösten. Så är det nog. Jaha, vad ska vi diskutera idag tycker du då?
Ja, det är ju, vi hade väl inte så många idéer. Det som har jag tänkt på senaste tiden är ju dels boken vi håller på att läsa, men som vi inte ska tala om nu.
Nej, precis.
Men kanske nästa vecka eller så.
Bret Easton Ellis, Shards.
Skärvorna alltså.
Ja, precis.
Så jag läste ju klart den och så blev jag influerad lite av böckerna som huvudpersonen läser i den.
Mm.
Så jag lånade bland annat den här Joanne Didion, The White Album, där hon skriver om 60- och 70-talet och sådär. Hon är jävligt känd. Och så lånade jag även en bok som jag inte har läst.
Nej. Av du behöver inte säga, när någon är väldigt känd behöver man inte säga så.
Okay.
Det är ingen som säger, du vet Elvis
nu
Presley, han är väldigt känd. Ja, men du har fattat, okej.
Luna Park, jag lånade Luna Park där han också
Den är väldigt känd den boken.
Den är väldigt känd. Men så det ska jag ser jävligt mycket fram emot att fortsätta gräva ner mig i Ellis. En rolig aspekt. Du brukar ju klaga på översättningar och sådär. Nu verkar den här väldigt bra översättning. Men jag läste lite i en översättning av hans Less Than Zero. Och så var det sådär, och jag tänkte, kom på ganska snart, nej, jag orkar inte läsa den här på svenska.
Nej,
för det, liksom,
det funkar inte.
Och då hade personen översatt så här, vill du ha en linje? Vill du ha en linje eller?
Ja.
Eller liksom, lina heter det ju.
Exakt, jävla nörd. Har du aldrig tagit en lina, knark, det jävla nörd.
Så det är liksom, det var ju...
Den värsta jag läste, det var ju översättningen av Charles Bukowskis Pulp. Då använder översättaren uttrycket att spika upp arslet på någon.
Från att nail your ass.
Exakt, sätta dit. Och då var det också så här, jäsp, jag orkar inte. Jag liksom, jag vet inte, men det kanske är så att många översättare, de sitter på sin kammare och missar bara liksom allmän kultur.
Ja, liksom. Einar Heckscher är det ju som har översatt den. Och han var ju liksom en kultig person som var rätt i tiden kanske på 60-70-talet med i svängarna och kunde allt jabba hit. Och han kände till de här idiomen som var tillgängliga på beatnik-tiden. Men sedan när tiden går och han blir en gammal man som bara sitter och kanske ölar i sin lägenhet, då tappar man ju kollen på grejer.
Då löser inte han den här översättningen som en 15-åring. Jag var nog 15 när jag läste den. Den släpptes 94
pulp. Precis. Det var sista boken.
Ja, precis. Så jag hur gammal var jag då? Då var jag 12, men jag läste den inte på en gång, så jag var nog 15. Och när man sitter som 15-åring och bara himlar med ögonen, då är det inte bra liksom. Det var en passus. Ja, men okej. Men så du har intresserat dig för, du går in i detta deep nu då?
Ja, precis. Nu, vi ska ju tala om boken, så jag ska inte säga så mycket, men jag är jävligt nyfiken på Ellis liksom.
Det är
mycket jag inte läst.
Det blir en ordentlig analys inspelad i vår studio där vi går in djupt och lägger väldigt mycket arbete på det. Mm. Det blir liksom en annan grej. Det kommer bli
bra. Serious. Ja.
Men där kan man ju också tjuvstoppa lite eftersom vi säger det nu. Om man känner för att läsa den själv så kan man ju också, då hinner man ju läsa en del av den innan vi gör det avsnittet säkerligen. Den är ju ganska stor bok.
Ja, det är väl 600 sidor. Ja. Men jag tyckte den var bladvändare. Lättläst.
Ja, absolut. Och det känns alltid tråkigt att komma med kritik att böcker är för långa. Men vissa böcker är faktiskt, det är lite, jag är osäker på om den behöver vara 600 sidor.
Alltså, amerikanerna gillar ju att skriva långa grejer.
Ja, det sägs ju att de får betalt per ord. Jag vet inte om detta stämmer när man är så känd. Ja, men vi hade också en annan idé att diskutera lite lätt. Och det är ju det här att nu blir det tuffare tider.
Ja, det blir ju det. Mm. Jag har börjat känna av det själv, om man säger så.
Falukorven har gått upp från 15 till 17 kronor.
Ja, precis.
Gå på knäna.
Ja, börjar gå på knäna. Mm.
Jag märkte av matpriserna häromdagen, men jag är så snål med den maten jag köpt till mig själv redan från början att det är ingen stor förändring. Mm. Men jag tror att ett paket Bregott kostade 80 spänn. Mm. Där jag var.
Det var ett stort paket Bregott.
Ja. Det känns för mig bara, vad fan är detta?
Det blir lite väldigt tungt.
Så blir jag lite irriterad för att det framstår i många tidningar och i tv som att det är ICA-handlarna som skapar inflationen med sina matpriser. Detta är ju förstås en ren lugn. Inflationen kommer ju inte från ICA. Utan ICA höjer ju priserna på maten när de har dyrare inköp.
Ja, precis.
Ja. Och följer man hela kedjan tillbaks så beror mycket av den inflationen just nu i världen beror ju på att man har tryckt fantastiskt mycket pengar för att säkerställa sina statsbudgetar. I USA så har man tryckt 3 triljoner dollar. Europa har tryckt motsvarande. Och i Sverige så tryckte vi 1400 miljarder eller någonting sånt i Sverige för att täcka krispaketen under coronan. Och alla de här nya pengarna gör ju då att vi har en inflation. Mm. Och då tycker jag att då kanske man inte ska kasta skit på ICA-handlarna. Och jag har en väldigt vis man på min sida som också tycker vi ska sluta klaga på ICA-handlarna. Och det är han, Edvard Blom. Mm-hmm. Mm. Vet han som åt en hel ost, om du såg det.
I Konya.
Ja, han ja. Så han och jag. Han och jag, vi försvarar ICA-handlarna liksom. Mm. Mm. Men i alla fall, och då blir det lite tuffare i samhället. Och nu har ju speciellt medelklassen, de har ju liksom haft en räkmacka nu i 20-30 år. Där man som en person med ett vanligt jobb kan ha en lyxkonsumtion som innan bara ägarklassen kunde ha råd med. Och jag menar liksom, som fortfarande så är det ju så här, hummer är dyrt och lyxigt. Eller gåslever. Men nu äter ju vanliga personer hummer och gåslever. Och det är kanske den typen av lyxkonsumtion som inte längre är rimlig för en så stor del av samhället. Det får vi ju se.
Men också semesterresor, att de åker till Alperna varje år någon gång och så åker de till Barbados eller någonting. Det är ganska dyrt.
En alpin semester och en tropiksemester var år.
Ja, men det är nog självklart för väldigt många i övre medelklassen åtminstone, och kanske också i medelklassen generellt, att man har tagit de utgifterna. Men jag är ju jävligt dålig på ekonomi och sådär eftersom jag är dålig på matematik. Men
då har du mig och Edvard Blom som då, kan förklara ekonomiska system.
Jag kan luta er mot mig, så då får du förklara lite nu då. För jag läste nu i GP, var det han Svejman som beskrev det här med medelklassen och pengasituationen. Och då är det så att de alltså inte har behövt amortera på sina lån. De har inte behövt betala tillbaks sina lån på det sättet som man har gjort nu när man har höjt räntan. Och nu måste man börja betala tillbaks ganska mycket vad jag förstår. Alltså det kanske flera hundra procent mer än vad man har gjort tidigare då. Om man nu har skitit att betala av också så är det ju ganska dumt då. Eller?
Ja, precis. Så räntekostnaderna har ju varit så låga så att det är ingen idé att betala. Det är ju en dålig affär att betala tillbaka. Eftersom att när räntekostnaderna är väldigt låga så kostar inte låna några pengar ändå, så varför ska du betala tillbaka dem?
Ja, precis.
Mm, men det kommer nu, ja.
Ja, det kommer nu. Ja. Så det är därför det är en svårare situation då.
Men för dem som är lite äldre eller kan historien, så var det ju inte ovanligt att ha en ränta mellan 16 och till och med upp till 20% när vi hade den förra bostadskrisen på tidigt 90-tal i Sverige. Så att alla som är lite äldre, de har ju redan varit med om detta, att plötsligt kostar huset 15-20 000 kronor i månaden. De har ju redan varit med om det. Det är inte så länge sedan egentligen. Det är 30 år sedan. Men de nya nu husägarna, den nya medelklassen som är födda sent 70, tidigt 80.
Generation Y.
Ja. De var 12, de var, nej, millennials.
Ja, men det är generation Y.
Aha, ja, det menar jag.
Från 60-talet och så generation
60 till 81.
Ja. Ja, just det. I 81 till 97.
Okej, okay, ja, precis.
Och sedan har vi ju boomers som är generation.
De hade ju
Zeta,
ja, men de var ju i 10-årsåldern när det slog till med räntan förra gången. Mm. Det finns ju ingen förståelse för det. Ja. Sen har det ju bara glidit på. Då har det ju varit lyxkonsumtion från att de var barn. Och så har det bara fortsatt när de har blivit vuxna liksom. Mm. Och mycket är ju såklart lånefinansierat. Jag pratade med en bankman. Han sa att en helt vanlig medelklassfamilj i ett rikemansområde i Göteborg, de kan ligga och ticka på 200-300 000 på sina kreditkort. Mm. Liksom. Som att det riktigt har pengar, då tar man skitsemester på kreditkortet bara. Så de har liksom misskött sin ekonomi väldigt mycket också. Det är inte ovanligt liksom.
Det där är i princip omöjligt nu då, eller börjar bli svårare och
svårare. Ja, det är dyrt då liksom. Och allting funkar väl bra ända tills det typ blir en skilsmässa eller någonting. Då har inte ena parten kanske råd att lösa ut sin del i huset och sådana här saker.
Men det är ju ganska mörkt också. Ensamstående föräldrar, och då menar man väl mammor naturligtvis när man skriver det. De har fan inte råd med kläder och käk i princip. Liksom.
Ja, men det tror jag ofta beror på att man bara har lyxat så jävla länge. Liksom. Ja, alltså det finns ju ett egenansvar. Vad är alla pengar du skulle ha stoppat undan de senaste 15 åren när det var lyx? Vad är de någonstans? Vad är ansvaret någonstans? Liksom? Alltså lite så upplever, eller jag tycker att det är en viktig debatt. Nu har inte detta riktigt med saken att göra, men det handlar om att jag tror att ansvarsfrågan inte liksom har varit så populär på länge. Mm. Jag vet att mitt fackförbund, när coronakrisen kom, då kunde man gå med i den A-kassan och mitt fackförbund i efterhand. Så fungerar ju inte försäkringen. Ja, jag har en brandförsäkring. Ja, okej. Ja, men du kan köpa den efter det har brunnit. Det är liksom inte så det är tänkt. Nej. Och det man gör då tror jag att man uppfostrar medborgaren med att medborgarna inte behöver ta något ansvar.
Ja, vi kommer baila ut ungefär som vi bailar ut bankerna. Då.
Det är lugnt. Det är så här, det är ingen politiker som vågar. Elstödet nu till exempel är en sån sak också. Liksom. Istället då för att alla de här personerna med villor ska ta sitt egna ansvar, att det kan komma sämre tider, då ska ju då staten betala ut massa pengar för att de får dyrare elräkningar. Det är helt crazy egentligen. Men liksom,
jag fick ju 400 spänn, men då kan man tänka sig någon med ett jävligt stort hus och sådär, som får flera tusen dollar.
Ja, visst, absolut. Jag tror min chef fick så här 11 000 spänn eller någonting, som inte han behöver alls. Liksom.
Också pengar som man har tryckt upp då i sedelpressen.
Ja, rent tekniskt skulle man kunna säga det. Och allt det stödet leder ju också till mer inflation.
Ja.
Och nu har inte jag läst allting, men så fort staten gödslar folk med pengar så blir det är ju bara en massa inflation.
Mm.
Och det känns inte som att den debatten riktigt har ägt rum. Eller har du läst någon?
Nej, men man kanske var så illa tvungna också under pandemin.
Ja, kanske det.
Eller liksom. Kanske inte fanns någon. Ja.
Nej, men okej. Men då måste man veta det också. Liksom, att
då kommer det här också.
Om vi gödslar folk med pengar nu så blir det då blir det inflation. Liksom. Det är så här. Jag tror det var typ Wallenbergs pappa Wallenberg. Han som är borta nu. Jag tror han sa att inflation är som att kissa på sig. Att först är det varmt och skönt.
så liksom. De blir jävligt obehagliga.
Sen är det inte så gött liksom. Att det är det vi håller på, det är det vi håller på med liksom. Men ja, vi får väl se. Tror du de kommer balla ur när de inte får sin gåslever och skidsemester och sånt?
Ja, jag tror det kan bli lite hysteri.
Ja.
För det blir ju så en stark att man är en loser om man inte kan göra det här.
Mm.
Och då är man fattig liksom. Och då, då blir det en existentiell ångest eller kris eller något.
Det är alltid lätt att öka sin standard, men det är väldigt svårt att sänka den.
Ja, det är svårt att backa, backa ner från... Ja.
Men jag vet, för jag tycker det är väldigt bra. Så länge medelklassen har det bra, så är det ju, då har vi inget blodbad i riket. Nej, så brukar jag ju tänka. Liksom.
Ja, man vill inte. Jag läste en artikel om det här faktiskt också. Du kanske länkar mig.
Jag vet.
Du länkar den till det. Ja, men han beskrev att det, liksom, ja, men det är bra om medelklassen också mår bra. Och det har ju vi snackat om tidigare också. För det är, potentiellt sett så kan det bli en revolutionär kraft.
Min bror sa att det är väldigt viktigt att de har massa meningslösa jobb att gå till. Mm. För annars kommer de bara hitta på massa skit. Så det är bra att ha massa förvaringsyrken.
Sa liksom. Din bror det?
Ja.
Ja, men det är ju sant.
Typ massa administratörer och massa så här meningslösa kommunaljobb. Jag tror Göteborg anställer 900 informatörer.
Mm.
900 stycken. Men om de inte gör det här i Göteborg, då är det 900 personer som hittar på ofog på dagarna.
Ja, nej, men problemet är ju att det är 900 personer, kanske med ganska hög intelligens, som också kan snurra till i huvudet på. Och då liksom skriver de ut manualer för hur man gör en bomb och sådana saker. Så det är liksom som kräver en viss liksom kognitiv förmåga och sådär. Så på sätt och vis, det är ju en överdrift naturligtvis från min sida. Men det är liksom, problemen kan bli ganska stora om de liksom börjar organisera sig.
Ja. Generellt sett så tror jag det är så att när det ballar ur ordentligt i länder, då är det ju för att man inte blidkar medelklassen.
Ja.
Och så det är för det är de som ställer till det. Liksom.
Jag tror det är lite det som kan bli problemet nu i Israel faktiskt.
Mm.
För de har ju... Det är ju jävla... det är många som inte vill att liksom, regeringen ska få total kontroll över rättsväsendet. Nej. Och det är ju liksom... Då de är det nog jävligt stor del av medelklassen som tänker att nej, men det här är inte...
Det händer massa saker i Israel, men det som händer är att dels så har staten ganska dålig kontroll på landet. Typ att man har bosättningar som man inte kan kontrollera.
Mm.
Staten har dålig koll på sin egen militär som gör saker.
Ja, de har ju börjat strejka nu.
Ja. Och sen så har också Netanyahu och company försöker införa olika regler för att göra dem immuna mot brott.
Ja,
rättspolitiker.
Ja,
precis. Så de har
immunitet.
De har ju massa kriser samtidigt.
Mm.
Men å andra sidan så har ju Israel har ju haft kriser ända sedan staten skapades. Så jag tror att de klarar sig av historiska skäl så tror jag att de klarar sig bättre än vad man tror.
Mm.
Jag menar, de har ändå varit blivit anfallna av alla sina grannländer och liksom. Det har ju varit crazy.
Och det är en hyfsat ny nation. Och, nej, men det är sant. Sen det kanske inte är katastrof.
Sen har de ju motsättningar också mellan olika judiska grupper.
Ja, ultraortodoxa judar. Och,
ja, men också så här, att de som är ifrån Mellanöstern inte alltid drar jämnt med till exempel alla som kom från Ryssland och sådana här saker. Att det är liksom väldigt olika... Det är väldigt olika kulturer och väldigt olika typer av människor.
Ja,
så liksom som den här, det har ju varit en fristad för många från hela Östeuropa.
Mm.
Men samtidigt så är det inte helt självklart vad man tycker om det om man inte tillhör den kulturen. Nu kommer liksom 4 miljoner personer här, som, eller hur många det var, som liksom inte... Som de.
Vissa kanske talar jiddisch och tycker det är helt okej. Okay. Och så andra bara, nej men vi talar bara hebreiska och sådana grejer. Jag bara tar på att det
finns. Men man kan se det då som en sån här undulat i en gruva då liksom.
Mm.
Att om Israel ballar ur så kanske vi kommer efter då liksom.
Mm.
Jag vet inte.
Vi här.
Mm. Mm. Att liksom, om inte de kan hålla ihop det. Då är vi riktigt fucked.
Ja, det är fucked.
Men jag vet inte, för jag kan känna lite så här, för att jag lever inte ett lyxigt liv själv liksom. Så jag kan vara så här att när folk gnäller över matpriserna så kan jag känna lite så här att ja, men vad fan, jag äter väldigt billig mat. oftast. Mm. Jag tycker liksom att det är lite bortskämt att hålla på och gnälla över det. Ja, men köp inte oxrullader då liksom. Köp ett falukorv med makaroner då. Eller liksom vad är... Och en paprika kostar 80 kronor. Ja, men så här, jag tror aldrig jag har köpt en paprika. Mm. Eller liksom, jag tycker det är lite gnäll.
Ja, nej, men det är nog jobbigt för dem som är familjer som har blivit vana vid en viss levnadsstandard. För själv, när man har mest sig själv och bryr sig om, då man dukar ju inte upp fint för sig själv och äter en oxfilé.
Nej, det gör man inte.
Det gör man inte, utan liksom... Däremot, jag var ju på resande fot till Rio till exempel. Mm. Och det insåg jag att det kommer ju dröja tills jag reser igen helt enkelt. För jag kommer nog inte ha de pengarna. Nej. Så det är ju lite... Det var ju lyxigt, men ja, fan, jag gråter ju inte över det liksom. Nej. Jag kanske kan åka till Stockholm någon gång, så får det bli en semester eller någonting. Eller. Förstår du? Så det är liksom... Och jag äter ju heller inte så jävla lyxig mat.
Nej, jag snålar mycket när jag äter själv. Men sen, då kan jag äta någonting ute istället som kanske kostar lite mer pengar.
Ja.
Men jag faktiskt... Och det har kommit med åldern, min snålhet. Liksom. Att jag tycker att... men ska man då göra slut på pengar som egentligen bara liksom... Det är som destruktion av pengar.
Mm.
Ja, för då kan jag vara så här, men... som vi efterarbetar ju våra grejer på en dator i våran studio.
Mm.
Liksom. Då kan jag tycka så här, ska jag typ äta... ska jag äta ute eller ska vi ha en bättre studiodator?
Mm.
Alltså liksom så här, ska man lägga saker på produktion?
Mm.
Eller ska man lägga det på... någon jävla spansk blodkorv liksom.
Mm.
Alltså för mig är det orimligt att bara wasta pengar på den typen av njutning liksom.
Det är så här... Nej, precis. Men det är också ju äldre man blir, desto bättre blir man ju egentligen på att skjuta upp den belöning den belöningen. Mm. Man behöver inte ha den här med bara behovstillfredsställelsen. Nej. Det har jag tänkt på också. Nu låter jag ju fruktansvärt omogen, men nu tog jag spårvagnen idag, skulle åka två hållplatser. Och så tidigare, jag kanske hade ju 20 åkit om jag var 20 eller någonting. Men nu liksom, jag har faktiskt inte råd att åka fast här.
Nej,
om det kostar 1500 spänn. Och så, nu är det ju svindyrt med en biljett.
Mm.
Det kostar ju nästan 40 spänn att åka då två hållplatser, men det är lite... Ja, men jag har det på kontot ändå. Jag får ta den. Liksom, det blir lite, man försöker inte ljuga för sig själv. Och man har dessutom kanske lite större moral. Liksom.
Ja.
Man inte hade när man var yngre.
Nej, precis. Men
det är också rimligt. Jag känner att det är rimligt. För nu börjar jag inte oroa mig för det.
Nej, precis. Men det är väl, men jag tänker så här också. Att om
så gör man rätt för sig.
Ja, men om man lever ett vanligt, ganska tråkigt liv med ett ganska tråkigt jobb, du säljer ju dig. Så att den tråkigheten gör ju att du har mer pengar.
Mm.
Och de pengarna sen kan du använda på olika sätt
för
att motivera ditt tråkiga liv. Är du med?
Mm.
Så då kan du till exempel säga, men jag tjänar okej. Mm. Då kan jag lägga pengar på det här. För då har jag ju minsann inget tråkigt liv liksom. Eller så här, om man är en av de här 900 informatörerna som har ett låtsasjobb liksom. Då kan du ju byta psykologiskt det mot
att du... Ja, men där har du ju den stora problematiken i att inte längre kunna åka då till fjällen eller till Sälen.
Nej, precis.
Eller
till Alperna. Då kan inte de motivera sig där skitjobb.
Nej, precis. Då är det liksom. då plötsligt inser man ju skitjobbets jobbighet.
Ja,
så att säga.
Ja, precis. Eller? Ja. Ska man då som vuxen person verkligen få hantera sitt tråkiga liv liksom, när man inte har lärt sig det egentligen? När det har varit lekstuga då ända upp i 40 och till och med 50 års ålder, så ska du plötsligt då hantera liksom
verkligheten,
hantera det. Ja. Det är ju hemskt, vet, folk hanterar ju inte det så bra liksom. Och det Nu kastar jag sten i glashus eftersom jag inte har egna barn, men jag har hört såna kommentarer från föräldrar och sådär liksom. Att man säger att jag har mitt eget liv och jag har, talar som att man hela tiden har rätt till. Även om man har satt sig i en situation där man har barn eller det här tråkiga, att man har en rätt att det ska vara bra eller att det ska vara gött. Mm. Att det är en rättighet liksom. Mm. Jag vet inte om du känner igen detta. Om
nej, men föräldern har rätt till vadå att åka på treatment?
Eller så här, jag har mitt eget liv även fast jag har barn och så vidare. Det skulle ju inte någon säga. Kanske för 100 år sedan då, liksom. Utan då är det ju mer så här att det är ju den kostnaden som man får ta även i tråkighet liksom. Att det är inget vuxet sätt att hantera det på.
Det är en form av förnekelse då. Man har väl inget eget liv som förälder. Det är väl lite som är förälder.
Åtminstone inte när barnen är små.
Nej, precis. Nej, precis.
Du, ska vi ta ett litet
break? Ja, det kan vi.
Du Andreas, det har varit något snack om att man ska skilja på, inte skilja på det på dem.
Ja, precis. Det kom upp nu när Språkrådet fick en ny chef eller generaldirektör eller en kvinna då, som tycker att det här är jättebra. Att vi slopar det och dem i skriftspråk och skriver dem istället.
Hela tiden då? Ja.
Hela tiden. Mm. Och när man ser på... Jag kan ju ändå skilja mellan det och dem i skriftspråk. Sådär. Mm. Och det är, de flesta som skriver väldigt mycket har ju löst det så att säga, på ett tidigt stadium, hyfsat tidigt stadium. Så att man förstår när det är det och när det ska vara dem då. Men det är ju en del som har riktiga problem med det här. Det kan man ju se i kommentarfält på sociala medier bland annat. Det är ofta så att dem såg jag igår och sådär. Det är ju fel då. Det var det.
Det såg jag igår.
Ja, precis. Det, det gav mig bollen. Jag gav dem bollen.
Polisen, de kom hem till mig.
Polisen, det kom hem till mig. Polisen kom hem till mig, skrev man. Det kom hem till mig. Vilka då? Polisen.
Ja, precis.
Men visst, det är liksom inte, om man inte är en van skribent så är det här svårt. Och eftersom ungdomen av idag kanske inte läser så mycket. Nej. Jag vet inte om de...
Men
så är det svårt att lära sig.
Språkrådet är ju... Har jag rätt här nu, men Språkrådet, har de massa dobermann-pinchers och kommer hem till folk på natten i balaklavor och sliter folk ur sängen om man har skrivit fel? Det är inte Språkrådet, va, eller hur?
Nej.
Utan Språkrådet kommer med
råd. Nej, de är inte som talibanerna.
Nej, precis. Utan de kommer med pamfletter till myndigheter hur de ska uttrycka sig i skrift när de kommunicerar.
Exakt. Ja. De ger också ut en skrift som jag tror heter vettigt språk inom myndigheterna. Ja, just det, myndigheternas språkråd och... Då är det
svenska skrivregler.
För att ge lite bakgrund så tidigare i Sverige fanns ju en form av, jag vet inte om man, jo, kanslisvenska kallade man det. Och det var ju en väldigt liksom myndigheterna skrev på ett jävligt svårt sätt helt enkelt. Så man nästan var tvungen att vara jurist för att förstå vad de skriver och menar. Och det här, på 60-talet började folk bli riktigt trötta på det här. Och det var ju samma veva 60-70 kanske som man istället för att säga herr Sundfeldt så började man du, vad tycker du om det här? Så istället för vad tycker hen om det här? Vad tycker professorn om det här? Eller vad tycker major om det här? Och så, här. Så man började liksom förenkla saker och man ville då ha, man ville i myndighetssammanhang att det skulle vara... en begriplig och redig svenska. Så vi har ju haft och så börjar man införa det i svenska myndigheter. Så nu är det ju mycket tydligare än vad det var då kanske på 50-talet eller sådär.
Men det kan väl vara rimligt också att om folk sitter i massa myndigheter och skriver fel eller har problem med det här hela tiden, då kan det väl vara rimligt att bara att ge rådet att skit i håll på med det, skriv bara dem hela tiden. Ja, det är väl rimligt. Ja, men vad det... jag håller på med har ju ingen myndighet att göra med.
Nej, precis. Nej. Så det är liksom, visst, man kanske får ta det här då att det blir dem i de saker som myndigheterna skriver förr eller senare. Mm. Men det, som skribent, litterär skribent och tidningar och sådär.
Du så behöver ju inte lyda språk.
Nej, jag kan ju inte börja skriva dem. Mm. Eftersom det är så, eftersom jag är så van vid att skriva det och det.
Men den här debatten upplever jag lite som en höna av en fjäder.
Ja, jag tror också det.
För att jag tycker det kan vara, om man ser då språkrådet och det de jobbar med som ett hjälpmedel. Jag har ju själv använt den här boken Svenska skrivregler som de ger ut. Mm. Och den är ju superpraktisk.
Sjukt bra.
Ja, så här gör du listor, så här gör du det. Så här, och då kan man liksom... nu har jag använt APA:s skrivregler mer eftersom att jag
skrivit
en massa psykologi. Mm. Och då är det ju jätteskönt att slippa hålla på och tänka på det. Mm. Och tänka på intressantare saker istället. Mm. Typ riktiga idéer. Mm. Det är väl superbra liksom. Jag har aldrig... Men det är inget tvång liksom. Nej. Och sen tänker jag också dessutom... Om vi ser hur det ser ut i bildningssverige, hur mycket lägre ribban är nu. Mm. Det finns ju mängder med myndighetspersoner som, ursäkta mig, skriver som rövhattar. Mm. För de har liksom ingen riktig utbildning. Mm. Det är liksom, det här är ju inget att tro att det och dem är ett problem där. Mm. Vet, det kommer ut text från skolor och grejer som är helt galna. Då jobbar folk där som inte kan skriva. Mm. Och så kanske det inte var på 60-talet. Mm. Tänker jag.
Nej, precis.
Så det blir ett låtsasproblem. Liksom.
Men nej, det kan också vara liksom toppen av isberget när det kommer till problem med skriftspråk och sådär.
Ja, med tanke på att om du tar en schimpans och låter han göra högskoleprovet. Mm. Så kommer den schimpansen in på en lärarutbildning. Mm. Då tror jag inte det största problemet är att skilja på det och dem. Nej. Liksom. Alltså det är en overklig problemformulering. Mm. Det är liksom inte där vi är. Utan där vi är att folk kanske inte kan skriva överhuvudtaget. Mm. Jag träffade någon som jobbar med paket. En person som kör ut paket.
Ja, just det.
Ja. Ja. Och det är det enda han jobbar med. Minst 10 timmar om dagen håller han på med paket. Mm. Och han säger en paket till mig. Mm. Där är ribban. Mm. Liksom. Så jag tycker det blir liksom så här, vadå skilja på det och dem? Det är inte där vi är. Liksom.
Ah, ja, men du ville väl ändå rätta den här personen som sa en paket?
Ja, ah, jag vet. Och jag gör gärna det. Det språkkraven som jag ställer på min omgivning det är att om du ägnar över 40 timmar i veckan åt paket, då ska du lära dig att det heter ett paket. Ah. Det är den, där lägger jag min nivå. Det tycker jag är en okej, rimlig nivå.
Man kan kräva det.
Ja,
man kan
precis.
Ändå kräva det. Liksom.
Det är inte så att om han kommer och säger ett get eller andra typer som har med jordbruk att göra, när han inte jobbar med jordbruk, då ställer jag inte någon krav.
Nej. Nej. Men jobbar du med paket?
Ett häst, det ställer jag inga krav på. Nej. Paket ställer jag krav på, om man jobbar med det. Och det är samma om det kommer en lantbrukare och säger ett häst. Då kan jag också tycka att man kan så här, ja men det heter en häst. Ja. Det är det du jobbar häst. Med. Ja. Du jobbar med hästar.
En häst.
Ja, precis.
Hästet. En häst, flera hästar.
Ja. Så där
ja, men, jag håller med. Nej, men jag är inte, det här gör mig inte hysterisk på något sätt.
Nej.
Dessutom, jag tänker också att när det kommer till, om det här blir ett svårare problem att även skribenter och så inte kan skriva det och dem och inte fattar det här. Så går det väldigt enkelt med en AI och bara ersätta det här på en sekund i en text på tusentals sidor som den går igenom. Kan gå igenom ett manuskript och bara ersätta det så att det är dem, från dem till det och dem. Korrekt. Mm. Så det är liksom på det sättet så tänker jag att Men jag tycker där kan det man ju köra i varenda tidning. Om
enda
det vara
och enda är ju sån grej som också blir fel hela tiden.
Bredden och den var fylld till bredden. Ja. BRE ska det vara bredden, eller?
Ja, jag
är, det är sånt svårt.
Jag är ganska dålig. Jag vill liksom vara snälla, för jag är ganska dålig på de här sakerna. Jag är dålig. Jag tror att det har att göra med att jag är ganska dålig på höger och vänster. Jag får alltid tänka efter innan jag vet vad höger och vänster är. Och jag tror att det finns en gemensam grej där. Liksom att vissa är jävligt bra på att alltid få det rätt mellan två alternativ. Men vissa, det faller aldrig naturligt. Och jag tillhör dem som det inte faller naturligt. Så jag sympatiserar. Även fast jag inte sympatiserar med den här mannen som inte kan lära sig
paket.
Nej, han har jag ingen sympati för. Nej. Men det här andra har jag faktiskt lite sympati för att jag själv suger. Liksom. Jag är ju liksom... debatten i sig har jag, tycker jag bara är märklig. Jag menar, vad fan? Okej. Om vi vänder på steken då, så var det ju Fredrik Lindström som började med det i Sverige. Att man får göra precis vad man vill med språket. Det var ju hans tes liksom. Alla talar hur de vill och vi har olika grejer. Och så gjorde han tv-program där han skrattade åt folk med dåliga dialekter och sådana saker. Och det var så här, det är kanske man
roligt
inte...
och bra skulle jag säga.
Ja, men, ja absolut. Men då kanske man inte heller... någon ordning kanske det ska vara. Någon typ av norm. Liksom. Men det reglerar väl folk själva? Eller?
Ja. Jag menar... Som författare, ärligt talat, så tänker jag att det här är liksom... Jag vill ju gärna förstå att... De som läser mina böcker, att jag har ett drivet språk eller ett fint språk. Att jag skriver liksom speciellt och bra. Mm. Så liksom, jag kan känna när, det är ju en parodi tanke, men att när folk helt enkelt börjar tappa känslan för liksom att förstå skillnader på vad ska man säga, komplexitet i språk.
Ja, du tappar din kompetensvärde.
Ja, ja, precis. Ja. Exakt det jag menar. Då förstår man inte liksom... Ja, Andres har inte tryckt in 10 000 timmar i det här, utan liksom 50 000, 100 000 timmar, hundratusentals tusentals timmar.
Det kan ju förklara debatten då, för att de som lyfter den här debatten, alla de jobbar ju i skrivande yrken med ord. Mm. För det är ju journalister och skribenter och så vidare. Och då är den frågan, det är ju precis samma som att bostadspolitik har ju alltid varit något av det största i Sverige. Mm. Vad beror det på? Jo, det är för att alla som skriver i Sverige har egna bostadsproblem och bostadstankar. För att de är ofta typ i Stockholms innerstad.
Ja, just det. Så
om man jämför frågeställningar som är liksom intressanta i media, så har ju bostadspolitik alltid varit mycket större medialt än vad det är i resten av landet. Ja. Och det kanske är en liknande sak här, att det finns liksom det finns en... helt enkelt, det finns ett filter som passar den här typen av debatt väldigt bra liksom.
Ja, man tillhör ett skrå där språket är väldigt viktigt och där man är lite stolt över att kunna kunna skilja på det och dem och sådär.
Men om språkrådet hade Dobermann-pinschers balaklaver och små maskingevär och kom hem till folk på natten,
knackade på.
Ja, då hade jag också gett mig in i den här debatten med ett större allvar liksom. Ja, om det var något riktigt så att säga, men det är nog inte det kanske.
Nej, men jag vill också förtydliga att liksom det och dem tycker jag är ganska, eftersom det är logik, det handlar bara om vem som är aktiv i en händelse. Mm. Jag är aktiv. Jag ger den bollen. Då är det jag, då är det dem. Det någonting, eller han gav den bollen. Han gör någonting. Han frågar dem. Han frågar. Det frågar honom. De är aktiva. De är det aktiva participet, eller vad fan det nu är. Jag är skitdålig på grammatik och sådär. Men jag tycker ändå det är logiskt. Hur kan det vara så jävla svårt att lära sig det här?
Ja, nej, ja, jag vet inte liksom.
Ja, men det kanske är vana, så jag ska inte vara ett svin. Jag kan inte stava till Schweiz.
Jag kan inte uttala Schweiz.
Nej, jag vet inte om jag kan uttala Schweiz heller.
Schweiz.
Schweiz.
Det går inte att uttala
Schweiz.
Nej.
Schweiz.
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 Det går inte. Det är helt omöjligt.
Switzerland.
Visste du det på Toblerone-chokladen?
Ja, de har förlorat berg,
den. Bergstoppen där, det är Matterhorn.
Ja, Matterhorn. Och den får de inte ha på Toblerone.
Får de inte ha den?
Nej, för de tillverkas inte i Schweiz längre.
Schweiz
längre.
Nej, nej.
Utan i Ungern eller typ Litauen eller någonting. Då förlorar man rätten.
Ja, och då letar man bara upp en liten ungersk kulle som ser typ likadan ut.
Så är det. Nej, det är inte alls Matterhorn. Det är Gurkeschi.
Det är Gurkeschi.
Gurkeschi.
Ja.
Gurkeschi.
Kullen.
den kanske är 5 meter hög.
Eller någons näsa har man där. Om någon tittar uppåt. Så tar man en liten profilbild på nästoppen. Och så har man det. Det är en ungersk näsa. Det är helt grej. Kan inte bestämma över det.
Näschoklad.
Visste du att Göteborgs kex numera tillverkas i Riga?
Och borde därför inte få äta Göteborgs kex?
Skitsamma. Men jag tror de kommer förlora business på det.
Jag kommer inte köpa en jävla Göteborgs kex som det är gjort i Baltikum.
När vi var små i Göteborg, då gjorde man en utflykt till Kungälv, till Bräckboden. Och så köpte man lite halvskadade kakor från Göteborgs kex. Så kom man hem med lite goa halvskadade grejer från Bräckboden.
Var de brandskadade?
Ja, så nu får barnen åka till Riga och köpa trasiga kakor.
Ja, just det. Ja. Nu finns inte den möjligheten kvar helt enkelt.
Jag tror det är ett självsanerande problem.
Ja, jag tror det. Men det är ju globalism. Mm. Det är ju ärkeexempel på globalism. Ja. De här jobben, det var väl 30...
Ja, men det var
30 faktiskt, jobb.
Jag skulle säga att jag tycker det var lite hemskt och orättvist. För det var ju så här många så här 60-åringar och sånt som har jobbat i den här jävla fabriken.
30-40 år.
Ja. Då var det... Nu vet inte jag exakt vad som låg bakom det. Men antagligen är det ju jävligt mycket. Ja, men då kan man... Fan, ska man göra... Någon som har förädlat konsten att göra kakor i Kungälv. Ska man klippa den här personens jobb då i 60-årsåldern? Vad ska de göra? De kan inte göra någonting. Då kommer de till något ställe och bara, hallå, behöver ni någon som gör kakor här? De bara,
nej, vi gör dem i brandstation. Ukraina. Nej, vi gör dem i...
Ja. Men om det brinner en kaka någon gång så kan du kanske... Då kan du kanske någonting om det. Ja, men det är
ju det är ju jävligt mörkt. De kommer ju inte få nya jobb, det är ju det som är problemet.
Nej, men deras kompetens behövs ju bara i Riga nu. Mm. De var säkert så cyniska, nu hittar jag bara på, men att de erbjöd de här 60-åringarna. Ja, men du kan flytta till Riga. Du kan få kvar ditt jobb, fast i Riga. Mm. För de gör kakor där i Lettland, tror jag.
Ja, men en del har ju faktiskt flyttat med. Det läste jag. En del har flyttat med.
Det är säkert sådana gubbar som gillar alla prostituerade.
Jag tänkte att de gillar kakor jävligt.
Ja, de är kakmonster så att säga.
I flera av bemärkelser.
Kakmonster. Nej, jag vet inte. Jag sympatiserar med dem i alla fall. Men som sagt var... den här debatten med det och dem, och jag vet inte riktigt.
Ja, det är liksom shit the same. Man kommer ju fortsätta skriva det och dem i tidningarna i 20-tal år till.
Språkrådet är ju liksom, det är ju också bara en sån här meningslös. Vi behöver inte ha dem egentligen. Liksom.
Ja, kanske inte.
Det är också en arbetsplats för att folk inte ska göra revolution.
Ja.
Det är liksom, det är ju det det är.
Sitta och bygga bomber.
Antingen bygger de bomber garage. Eller så jobbar de på språkrådet. Du får välja liksom. Vill du ha de här personerna? Vill du släppa lös de här personerna så att de bara sitter och pillar med ammoniumnitrat och diesel hemma i garaget och sådana saker då, va? Liksom, nej.
De blir som han som gör metan för att de metamfetamin i sin lilla husbil.
Ja. Walter White. Breaking Bad. Ja.
Medelklass.
Ja, precis. Det är ju liksom, nej, det är bättre att de håller på med sina...
Apropå den, jag såg ju på den serien för några år sedan. mycket senare än vad man långt, långt efter att den var populär, så att säga. Men då såg jag också lite på de här efter, eller vad säger man, special tilläggsmaterialet, bonusmaterialet. Och då sa han sådär att han hade ju, han som spelar Walter White, som jag aldrig kommer ihåg.
Brian Cranston.
Brian Cranston. Han träffade icke-amerikaner, så att säga. Eller europeer helt enkelt. De var ju helt, europeerna var helt chockade över att varför har han två arbeten? Varför måste han jobba på en bilmack också? Liksom, han är lärare och jobbar på en bilmack. Liksom, nej, men det är... Och så Cranston heter han så. Han förklarade, nej men det är så i USA. Det är liksom, man kan inte leva på ett lärarjobb. Liksom, och liksom, jag hoppade till lite också där. Ja, men fan, är det så i USA? Ja, det kanske är. Det är jävligt hårt. Det är jävligt hårt. Och jag, då funderar jag också på, tänk om det blir så i Sverige. Kan det bli så i Sverige att mer och mer och mer? Det vore ganska mörkt. Och då tror jag att vi, då har vi ju en medelklass som det har ju alltid varit ganska hårt i USA. Men liksom här tror jag att man skulle köpa det på samma vis.
Nej, men det tror jag inte heller, för vi har inte den traditionen. Men jag tror att folk hellre gör revolution och bygger bomber än att utsätta sig själva för ett extra jobb i en korvkiosk, om du tillhör medelklassen.
Liksom. Det här i Sverige,
här i Sverige.
Ja, men det tror jag.
Men då, du vet, jag har en min gamla tjej, hon var ju amerikanska. Och hennes mamma jobbade som typ yrkesvägledare motsvarande. Du vet, så här, gymnasiet och vad folk ska göra, så här, studievägledare typ. Och hon hade bett om en vecka. Hon har bett om en vecka ledigt för att hon ville åka till Sverige och typ hälsa på sin dotter ungefär.
Nej.
Nej, tyvärr. Du har 5 dagar ledigt i juni, that's it liksom. Och då var hon typ i 50-60 års åldern på en städad arbetsplats som inte är liksom, det är inte så att hon jobbade liksom inte i en nej, exakt, utan bara så här vanligt kneg liksom. Det går inte liksom. Och jag tror att så mycket som det inskränker på friheten, att det är så hårt när det kommer till jobbet, att man bara är ledig en vecka om året och att man inte får ledigt. Och om du tar ledigt för mycket så kan någon bara ge dig sparken.
Då är det ju för fan en löneslag.
Ja, men jag tror att den typen av system kommer vi aldrig ha i Europa. För det är för främmande. Vi är för socialistiska för det, rent ut sagt. Liksom. Och jag,
vad säger man när man är för inpräntad?
Ja, men precis.
Liksom.
Ja,
vi exakt. Har inte det.
Vi står hellre i en brödkö än att ha det så. Liksom. Och det, så är det ju. Liksom. Och det tror jag är meningslöst att låtsas som någonting annat. Då blir det bara rollspel. Liksom. Så, men vad säger du, Andres? Vi har snackat i snart en timme.
Ja,
du
något jag vill bara knyta tillbaks till inflationen igen. Det är ändå lite oroande.
Medan vi har suttit där har ölen gått upp med 10 kronor.
Ja, precis. Nu kostar den
100
kronor.
100 kronor kostar den ölen nu.
Nej, men det är liksom... Jag tänkte på det. Jag har följt det här ganska mycket nu med bankkriserna och sådär. För det är väldigt spännande ändå.
Credit Suisse är det.
Credit Suisse gick ner 60% igår. En vän som sitter där skrev någonting.
Ja, han skrev kakor och fitta i Riga. Ja, det är det vi har pratat om bland annat. Tack för kommentaren.
Smart, för lite rent kommentar.
Skarp input.
Ja, verkligen. Men jag gick ju ner 60% den här Credit Suisse. Och man skriver, eller många säger också att man har inte kontroll på inflationen. Så det här kan bli mycket, mycket värre, tror jag. Och det är ju ganska mörkt.
Ja, du vet att bankkrisen Jag hörde en rolig kommentar som jag ska säga. Och det var att det här Credit Suisse. Mm. Det var en amerikan som försökte förklara hur stora Credit Suisse är. Mm. Och då sa han att de är nästan lika stora som det här företaget som gör Crocs. Du vet den här tofflan. Mm. Ja. Nästan lika stora som det här företaget som gör foppatofflar.
Aha, okay.
Och då tänkte jag bara...
Ja, de är inte alls stora.
Nej, nej. De är ju inte det. I det stora hela är de inte det. Men för en amerikan är de inte det. Men de, bankkrisen beror ju väldigt, väldigt mycket på också att man har ju ett system där man lånar ut pengar som man inte har. Mm. Och det är ju klart att det i längden kan bli problem med det. Mm. I USA där det här börjar så behöver man bara ha 10% av det man lånar ut. Mm. Och det gör ju att... jag såg en uträkning på det att $1,000 förvandlas till $100,000. Mm. För att sätter någon in $1,000 då lånar man ut $900. Mm. Och då kan någon köpa något för det och då hamnar de pengarna på en bank. Och då lånar man ut 10% av det.
Men, som är $810. Fram pengar? Jag fattar inte det.
De skriver in i en dator, nu har vi... Det är när du tar lån. Så skriver de in i datorn. Ja, men jag vill låna 5 miljoner till höst. Då skriver de in 5 000 000. Och då är det en halv, då är det 5 miljoner. Och det är så vårt monetära system bygger på. Efter vi inte längre...
Inte dollar. Är det inte bundet till guld?
Exakt.
Och
ja, så att det är bundet till lån. Och så att bankerna skriver in... Man borde ha en bank. Och det låter som att man skämtar när man säger det. Men det funkar faktiskt så. Att när du lånar pengar, det är då pengarna skapas. Det är då man... Så banken, om de ska låna ut 5 miljoner till dig. Jag vet inte exakt vad procenten är i Sverige. Men då kanske de behöver vara goda för 50 000. Mm. Och har de 50 000, då får de lov att skriva in i sin dator 5 miljoner. Och då har vi skapat 450 000. Mm. Och det är så här det moderna monetära systemet fungerar. Mm. Och det är klart, det kan man ju tänka sig att det blir lite problem ibland. Liksom. Mm. Mm. Jag har kollat upp det här, för jag trodde inte på det själv. Det låter ju som en så här foliehattsteori, att det är så här det fungerar. Men det gör faktiskt det. Jag har kollat upp det jättenoga. Mm. Det är verkligen så här det fungerar.
Nu börjar jag bli orolig.
Ja, men, och det är därför det som hände nu då med Silicon Valley Bank. Det var ju, att, det var ju för många samtidigt som ville ta ut sina pengar.
Ja, bankrusning som det kallas.
Ja. Men de finns ju inte där. Ja. För att de behöver ju bara ha en fraktion av de pengarna. Mm. Och det är då det blir den här typen av kris. Mm. Så jag liksom... jag tror det här har att göra med också att varför vi har kunnat lyxa så mycket som vi har kunnat göra. Det är ju för att man skapar alla de här värdena från ingenting. Mm. Liksom. Så, och det driver ju såklart inflationen också. Men nej, jag skämtar inte. Det är verkligen så det går till. Liksom.
Nej, det är allvarligt.
När Stenbeck tror jag det var. Han gjorde någon... För länge sedan, då gjorde han en satellitdeal som gynnade, det var ju Viasat någonting. Och den här satellitdealen gynnade typ Belgien eller någonting sånt väldigt mycket. Mm. Då fick ju han som tack för det, då fick ju han en sån banklicens. Ja, men, liksom. För han gjorde tillräckligt mycket business som gynnade den nationen.
Så han fick en banklicens fick i
han,
Belgien?
Ja, eller vad det nu var. Eller i Holland eller någonting.
Okay.
Och då kunde han liksom, då kunde de i den företagsvärlden ha en egen bank. Och det är väldigt bra att ha en egen bank. För då kan du tillverka pengar i den. Mm. Liksom. Det låter absurt, men det är såna här grejer.
Jag märker ju lite, jag har ändå läst, så jag visar ju en bok för dig. Jag läste, det heter The Ascent of Money. Och han byggde ju lite The Ascent of Man. Och så
det just liksom, det, precis.
Men då beskrev han ju det här med ekonomin. Men det är ändå... Så jag kan ju lite om försäkringsbranschen och hur det växte fram och sådär. Men det är ändå så, jag känner att det är väldigt mycket som är en black box för mig, minst sagt. Som jag helt enkelt inte har en jävla aning om.
Men nej, jag är absolut ingen expert på det här heller. Men jag har liksom försökt att bilda mig lite. Men man kan ju tänka sig att den typen av system inte är så stabila över tid. Ja. När man bara tillverkar pengar. Ja. Och inflationen nu beror inte på ICA-handlare. Ja. Det är sån jävla korkad...
Så gå inte och bränna ner eller slå ICA-handlare.
Nej, det är ju sån korkad propaganda. Ja. Det är klart att det inte beror på det. Det beror ju på våra, hur våra monetära system...
Självklart, men du känner till det, att de har fått ökade hot och hat och hot, som man kallar det.
Ja, men det är, om du köper en Ferrari får ju du det också kanske. Ja, det. Någon som drar nycklarna i den. Ja. Ska han ha en jävla sportbil?
Dra dem.
Ja. Precis. Ja, ja. Ja. Du, nästa gång vi hörs så talar vi om Bret Easton Ellis, va? Ja. Så blir det lite bonus här.
Ja. Okay.
Ha det gott!